Tjena.
Ska vi köra?
Vad händer?
Jag tänkte att du skulle trycka på rec.
Men det har jag gjort för länge sedan.
Jaha, så har du kört igång?
Ja. Jag hörde ju att du kom.
Jävlar.
Kom och sätt dig nu. Lugna ner dig.
Vilken morgon.
Ja, det är... Vad är grejen? Du är sen, som vanligt.
Jag känner mig skör.
Mm. Berätta.
Morgon. Hatar en Toyota Corolla så mycket.
Berätta.
Ah, plus att jag hittar ingen parkering. Det är bara därför jag är sen. Men den här morgonen började. Du vet, en fyraåring som strejkar. Vår yngsta vägrade ha på sig kläder.
Mm.
Och när man som förälder sätter på en fyraåring kläder samtidigt som en fyraåring tar av sig samma kläder i samma tempo.
Mm.
Man sätter på en strumpa och när man sätter på den andra strumpan så åker den första strumpan av. Man är maktlös.
Mm.
Så att jag var så anfådd psykiskt när jag äntligen då hade lämnat honom på dagis och satt med bilen.
Mm. Var det skönt att stänga dagisdörren? Ibland är det så jävla skönt.
Ja, det var en njutning.
Now it's your problem!
Liksom, här är han. Deal with him. Så kom jag upp till Odenplan.
Mm.
Upp vid rödlyset, det stora övergångsstället, som det där breda övergångsstället precis där Odenplan börjar nerifrån, om man kommer från Sveavägens hållet.
Mm.
Och sen så ser jag hur det kör på efter övergångsstället. Men du vet, man läser trafiken. En apa kunde förutsäga vad som skulle hända.
Mm.
Så att jag såg att en bil till kan passera övergångsstället, det vill säga jag, innan det liksom tar stopp för nästa rödlys.
Mm.
Så att jag åker igenom övergångsstället eller passerar det och kör in tätt in på bilen framför mig. Och så ser jag då en vinröd, en sån här riktigt ful färg på bil.
Vinröd är kanske en av de sämsta bilfärgerna som finns, tycker jag.
Kan funka på gamla 70-talare.
Ja, jo.
Men inte på en 90-tals Toyota Corolla, sån här tvålful kopp.
Mm.
Och så kommer han åka, jag ser i backspegeln bakom mig. Och jag ser precis vad som kommer hända.
Ja.
Han har rött hår. Det är något jävla äckligt.
Ja.
Så ser jag hur han kommer liksom närmar sig.
Det får stå för dig, men jag tänker inte säga emot.
Så närmar han sig övergångsstället och jag ser liksom på hela bilens karaktär och föraren. Han har inget, liksom, han kan inte läsa situationen.
Nej, han lever sitt liv 30 cm framför näsan bara.
Om ens det.
Nej, inte ens.
För han körde ju in och ställde sig tätt in på mig och blockerar då hela övergångsstället.
Ja, just det.
Och jag vet, så här, nu händer det. Och så slår det om till grönt för alla gående. Och på Odenplan, alla som ska på morgonrusningen.
Ja.
Det var liksom 100 personer som skulle då passera.
Ja.
Och han blockerar hela övergångsstället.
Ja.
Och då får ju han panik. För folk liksom går och nuddar hans bil.
Ja,
och
blir
och
irriterade. Liksom, folk som bor där uppe är också lättretliga.
Ja, någon slog till på hans biltak.
Ja,
liksom,
det,
med all rätt.
Ja.
Det var en klant.
Mm.
Han, så här, nu fick han sona sitt brott.
Ja.
Men hans,
vad var det för ålder?
45 års ålder.
Ja, just det. Mm.
Men hans reaktion, det är att han börjar gestikulera mot mig. Jag ser hur han liksom så här gör, du vet, så här italienska gester, fast han inte var italienare.
Nej.
Men du vet, håller på att han tittar stint på, vi får liksom få ögonkontakt.
Ja, men det är han som har gjort ett misstag.
Det är det jag säger, det är därför jag känner mig liksom ur balans.
Ja, men satt du inte och njöt då bara? Och tog extra lång tid på dig?
Jo, det är det jag ska komma till. För när ju mer han gestikulerade så infann det sig samtidigt ett lugn i att nu brinner det.
Bokstavligen
också. Ja, i huvudet på honom. Han tände eld på gräsmattan. Ja. Och nu står han och skriker efter att jag ska släcka hans eld.
Mm, grannen.
Ja, helt korkat. Och sen tutar han. Och det är ungefär som att så här, varför tutar du nu? Varför tutar du på mig? Jag har ingenstans att ta vägen. Nej. Du har försatt dig i klistret själv.
Ja, du hade en bil liksom bumper to bumper framför.
Ja, exakt.
Vilken jävla idiot.
Ja. Men
hatar honom.
Men sen uppstår ju tillfället när när hämnden kommer på något sätt bara på grund av den där tutningen.
Ja.
För hade han suttit och gestikulerat, fine.
Ja, ja, ja.
Det, så här. Men att tuta i det där läget, det hjälper ingen.
Nej.
Och det är ju ett banalt brott. Men det är dödsstraff.
Ja.
Så att när bilarna framför mig då släpper på, det vill säga det blir grönt för mig, då står jag kvar.
Ja.
Så att jag tänker, jag väntar ut honom tills han exploderar.
Ah.
Så att jag satt kvar i lugn och ro under hela tiden.
För du var ju också, hade ju lite irritation från morgonen fortfarande kvar i systemet.
Ja, annars det har jag fortfarande.
Det kan bli en bra podd då, man då.
Men och då han satt och skrek in i bilen. Och sen när det sen slog om till rött för de gående på övergångsstället, då långsamt gled jag iväg. Och det går inte att köra om hela den där passagen.
Nej, jag vet,
tranan och allting. Så att då jag kanske gled i 10 km i timmen så provocerande långsamt fram till nästa rödlyse. Och där var det rött igen. Och han var galen. Men någonstans så här, jag fick någon form av kanske en hämnd då, men det ändå så här, road rage, fan vad länge det sitter kvar i kroppen.
Jag vet.
För jag vill ju gå ut och slita av fördörren och säga att det här, det är du som har gjort det här.
Ja, så där kan också en morgon börja.
Oh, välkomna till dealen med ilskan.
Ja, avsnitt
212.
Ja, det var det.
Skönt att vara tillbaka i studion. Eller skönt för våra lyssnare, kanske man ska säga. Men i förra avsnittet, då satt vi ju i bilen utanför garaget. Och efter inspelningen kunde vi ju ganska krasst konstatera att din nya motorcykeljacka prassade väldigt mycket. Man kan säga att du pajade ljudet lite.
Så här jackan pajade. Jag har väl inte pajat.
Jag hade inte formulerat mig så här om jag inte hade haft den här morgonen.
Men
så deal with it.
Ja.
Men förra veckan då satt vi åter i bilen och eftersom du liksom med all rätt, din hjärna kretsar ju bara kring din Triumph Scrambler, så satte du på dig samma jacka en gång till.
Jag skulle ju ut och åka.
Ja.
Jag hade glömt bort hur dåligt ljudet var veckan innan. Och jag sa ju till och med det efteråt. Så, fan, det blir nog inte så bra. Så gör jag samma sak igen.
Men nu, jag känner hur mitt inre lugn börjar infinna sig.
Podden är ett väldigt bra sätt att jorda sig på något sätt. Jag gick hit idag i solen. Skönt. Och vår, det är nog väldigt speciellt med vår solen.
Ja, den värmer på ett helt annat sätt.
Ja, den lyser på ett väldigt helt sätt. Kommer jag tänka på en uppfinning. Du vet så här, jag vet inte om det, jo det finns säkert fortfarande. Men det var ju populärt när vi var små, våra föräldrar, de hade glasögon. Och när solen lyste så blev liksom glasögonen mörkare. Jag antar att folk kanske har så fortfarande. Men det var ju väldigt vanligt på 70-80-talet. Varför har man inte så på bilrutorna?
Ja.
Det var väl en bra idé?
Ja, den där tystnaden blev väl talande på något sätt. Vilken bra idé.
Eller hur?
Och det kanske finns på någon dyr bil. Men precis, varför inte vindrutan?
Det är ju elektriskt som krävs. Ju, för eftersom du kan sitta på glasögon så kan man ju ha på sidrutorna. Liksom.
Ja, att du menar att på vindrutan man kommer så gassar solen istället för att man fäller ner solskyddet.
Ja,
så
kan det vara mörkare upp till.
Så tonas rutan automatiskt ner och blir mörkare. Ja. I kind of like
it. Jag tänkte det.
Det låter bra och dyrt.
Ja.
Man brukar ju ofta slänga sig med uttrycket det var bättre förr.
Ja, det kanske är mitt favorituttryck.
Ja,
jag lever helt upp till den novisen.
Men det är ju lite slarvigt, det uttrycket. För att det mesta var ju faktiskt sämre förr.
Det förstår för dig.
Man kan ju nostalgiskt titta tillbaka på ett DDR-Sverige och på något sätt felaktigt njuta av tankarna på stängda affärer på söndagar och att man inte kunde köpa kryddor eller avokado överhuvudtaget. Mm. Det gick ju inte.
Nej, men
du äter ju fortfarande.
Jo, men avokado äter jag faktiskt.
Men kryddor är det inte.
Nej, kryddor det är för modernt.
Du drar alla kryddor över en kam.
Ja. Aromat och grillkrydda.
Men till och med restaurangerna serverade ju liksom pulverbea när vi var små.
Ja,
det var ju inte
så var det
bättre.
Nog, tror jag.
Och Sverige var ju verkligen genomuselt och färglöst under hela 70-80-talet.
Ja, men vi led ju inte av det, för vi hade ju inte...
Vi hade inte jämföra inte med,
nej. Så den bean var ju lika god som den här jävla bean som de ska
vispas,
stå...
Ja. Men det var ju förmodligen det här som också gjorde att drömmen om USA föddes för väldigt många av oss som föredrar liksom Hubba Bubba och färgfilm framför... DDR och grus. Men sen finns det ju faktiskt saker också som har försämrats. Det råder ju liksom inget som helst tvivel om.
Nej, du.
Och en av de sakerna där det barkar käpprätt åt helvete för Sverige, och jag tror att vi alla kan skriva under på det här, det är ju bensinstationsestetiken.
Ja.
Bensinstationer i Sverige och i Europa har ju någon form av 90-tals aura med risiga barackliknande plåtlådor med en glasvägg och sen blaffiga bakbelysta skyltar som liksom undantagslöst har en färgton som skär sig.
Mm.
Ofta orange eller gult eller rött ska finnas med alla. Kolla på nu.
Fula typsnitt då.
Ja, kolla på de här logotyperna.
Ja, väldigt mycket orange och rött och gult.
Det är
enbart skulle jag nästan säga.
Ja, om vi börjar med Circle K. Det är ju ett obegripligt namn med ett K i en cirkel på en röd platta och ett orange streck under. Jag tror att det är väl kanadensiskt.
Jag har också fått fram att det är kanadensiskt.
Ja. Mm. Men det finns ingen logik i hur loggan på något sätt ser ut. Det är en bluff design där man har adderat det här orangea strecket under för att man tänker att ett element till, det gör att den känns lite mer jobbad.
Ja.
Det är totalt korkat. Sen är det ju otäckt med en röd platta med en vit cirkel i, med ett osymmetriskt tecken i. Kolla vad som händer när man gör kåt i deras logga svart. Det blir ju en hygglig nazi-flux.
Ja, men det är... ja. Ja, i någon sån här framtidsfilm från 80-talet, om det skulle komma en ny diktatur, då skulle de kunna ha den loggan.
Ja, exakt.
Om man gör om det,
Circle K-diktaturen. Och ett annat exempel, det var ju när Statoil bytte namn och alla mackarna satte upp sina nya flaggor med stora kån på. Och när man åkte längs vägen stod det bara KKK.
Ja, just det.
Prim, det är ju om något ännu mer obegripligt. En orange platta med en grön isbjörn på.
Ja.
Och med tanke på att fossila bränslen sprider på den här globala uppvärmningen och smälter isen så att alla isbjörnarna drunknar, så blir ju loggan på något sätt makaber.
Men är det inte de kanske det de tänker då, att isbjörnarna drunknar, sjunker ner till botten och blir olja som vi sen kan tanka? Kan det vara så kanske?
Ja, det kan vara så. Det låter ändå otroligt. Men det är ju lite som att McDonald's skulle byta sin gula M-symbol mot en igenkloggat liksom ett kranskärl.
Ja, just det. Det är en bypass-operation har
ja,
de som logga.
Eller bara en gravsten.
Ja.
Fetma dödar väl flest människor på jorden. Det är ju jättekonstigt,
ja.
Prim. OKQ8. Två bolag som går ihop. En svensk kooperativ förening och ett kuwaitiskt shejkbolag. Det är ju hyggligt olika bolagskultur.
Jättekonstigt giftermål.
Och en hyggligt dålig kompromiss. Det är väl liksom man kan se det här styrelserummet där ja, eftersom ingen vill ändra på sin logga eller på sitt namn, så föreslår vi helt enkelt att vi slår ihop dem och skapar ett jättekonstigt namn och en ännu konstigare logotyp. Det är ju en Ford Scorpio, eller
hur? Ja, just det.
Två helt, de passar inte ihop överhuvudtaget.
Jag får titta på loggan lite snabbare. Ja, just det.
Det är ju den gamla OK-loggan. Ja, och sen är det den gamla Q8-loggan. Och så har man bara satt ihop
det. Men de här jävla seglen.
Vad det är Q8-loggan.
Det är Q8-loggan, ja.
Eller Kuwait.
Ja. Det hade varit så. Och om du tittar på OK och Q8 så känns det inte helt omöjligt att gifta dem i en logga på något sätt.
Nej,
det hade ju gått. En duktig AD skulle jag få till det där. Bra.
Ja. Ja, men det var ingen ville kompromissa på sitt varumärke.
Nej.
Men då kommer vi in på nästa. Och det är ju ST1.
Just det, de ja. Mm.
De ägs ju av det här finska energibolaget ST1OY, alltså AB motsvarande då.
Ja, ah, okej.
Okay. Det är ju ännu ett obegripligt namn.
Mm. Inte i Finland kanske.
Nej, tills jag hittade ett 11 år gammalt inlägg på en blogg som hade grävt djupt i namnfrågan på ST1. Mm. Och då skriver han så här, efter djupa efterforskningar.
Ja, den här personen som har gjort det, ja, det är en sån typisk dealer med bilen lyssnare.
Ja.
Eller
ja, han kanske lyssnar nu. Ja. Jag däremot kunde jag inte hitta hans namn på den här bloggen. Nej. Så han får bli namnlös.
Han hör väl av sig på Instagram. Ja,
då är jag. Han skriver så här: jag tror att ST1 bygger på samma ordvitsande som Q8, alltså Q8.
Ja, just det.
Det vill säga Kuwait. Mm. Fast på finska. Mm. För siffran 1 på finska heter ju, som vi alla vet, Yksi.
Mm.
Varför namnet ST1 utläses ST Yksi. Mm. Alltså Styksi.
Styksi, okay.
Styksi.
Ja.
Alltså, vilket rimligtvis i Finland måste man ju säga Styksi. Man säger inte ST1, säger man inte i Finland.
Nej.
Man säger Styksi.
Ja.
Vilket jag helt sonika förmodar är någon form av böjning för ordet Styx. Och Styx översatt till svenska blir ju Styx med X. Alltså floden som enligt grekisk mytologi utgjorde gränsen mellan livets och dödens riken. Ologiskt, inte alls. ST, eller Styx, arbetar här med uppenbara transportmetaforer. Och floder är ju naturliga farleder. För att en döde ska få passera över floden Styx och komma till dödens rike skulle ett mynt placeras under den dödes tunga som betalning till färgkarlen Charon. Mm. Om betalningen inte gjordes förvisades den döde till ett slags limbo mellan liv och död. Mm. Och så budskapet här blir ju uppenbart att kanske aningen hotfullt, men för att ta sig från punkt A till B, vilket man är tvungen att göra när man kör bil, så måste man då betala för sitt drivmedel, annars fastnar man till exempel på STS station i Hagfors.
Roligt mer än troligt.
Ja, men Styksi låter ju ändå troligt.
Ja.
Ingo, alltså gamla jet, obemannade, snabbt och enkelt. In, go, tror jag att det är väl.
Ja, in, go, ja.
Bara in och go. Mm. Gul och orange logga, precis som alla andra. Efter omständigheterna så är den lite mer väldesignad, trots att den är totalt själlös.
Mm.
Och slutligen då Shell och Gulf, klassiska, tidlösa och amerikanska.
Ja,
ja.
De har inte så mycket att säga om då, eller?
Nej, de är ju fulländade.
Ja,
ja, ja. Och då kommer vi osökt in på amerikansk bensinstationsarkitektur.
Ah. Okej.
Okay. Jag säger inte att det inte finns fula mackar i USA, för det gör ju.
Mm.
Men det är ju ändå här som de snyggaste mackarna finns. Vackra art deco-byggnader och vackra neonskyltar.
Mm.
Förr i tiden så var ju macken alltid liksom en servicestation för bilen.
Mm.
Soppa och enklare reparationer. Man bytte olja och sålde oljefilter och man kontrollerade däcktryck och sålde däck. Och på 50-talet så hade till och med mackarna nål och tråd så man kunde reparera en reva i bilklädseln.
Ja.
Och när man körde in på macken så ringde det en liten klocka och så kom det ut en anställd utspringande och frågade vilken typ av bensin man ville ha.
Det är skönt att man ändå är så pass gammal som att man har upplevt lite av det där. För lite av det där fanns ju mackarna när vi var små.
Ja.
Lite åtminstone.
Ja. Jag tror Shellmacken på Strandvägen som sen blev Toms lilla restaurang.
Ja.
Strandvägen, vad heter den? S56 va?
Ja, jag vet. Ja.
De var väl sist i Sverige med att ha sån här
bemannad pump.
Bemannad pump ja, precis. Och de hade även bemannad pump på Folkungagatan. Ja, nu låter vi
just
jävligt
gammal. Ja,
men jag fattar ju att tiderna förändras och självklart även behoven.
Mm.
För på moderna bilar så behöver man ju inte ens öppna huven. Och mackarna har ju istället ställt då om erbjudandet att sälja mat och godis och sånt där.
Vad tycker du om det då?
Nej, jag hatar det.
Ja, ja.
Men jag hatar mackar överhuvudtaget. Men jag tänker så här, om 10 år så kommer ju säkerligen elbilar stå för 80% av våra bilarna på våra vägar.
Ja, så är det ju.
Tittar vi tillbaka 10 år, då stod det ju lite mellan vilka olika framtidsbränslen som skulle få fäste.
Mm.
Och därmed också en infrastruktur.
Mm.
Lite som kriget mellan VHS och Betamax.
Mm.
Och där tappade vi 70% av våra lyssnare som inte vet vem som VHS är för någonting.
Googla.
men vi kan ju konstatera att elbilarna vann och det är laddstationer som kommer dominera de svenska vägarna om 10 år.
Mm.
Men då ställs ju helt andra krav. Alltså mackarna idag handlar ju om att stoppa in pumpmunstycket, slå på, springa raskt in på macken och rafsa åt sig en kexchoklad och en kaffe och en korv.
Mm.
Och sen ut till bilen igen som då är fulltankad.
Mm.
Men en laddstation, det är ju, då ställs ju krav, då måste man ju skapa underhållning.
Ja, än så länge i alla fall. Jag tror att om 20 år så kommer det gå ungefär lika fort att ladda ett batteri som det tar att tanka en bil.
Ja, du kan ha rätt.
Men i övergångsperioden så är det ju inte nu.
Men
så
det, kanske, det kanske är en övergångsperiod på 10 år.
Exakt så.
För att även om det, du laddar fullt idag på 3 timmar sedan, ja, så kanske du kan få ner det till 45 minuter, ja, mm, om 5 år.
Mm.
Det kan gå mycket fortare, ja, såklart. Men även om laddtiden, om det skulle vara en halvtimme,
mm,
att, tänk dig att stå vid och åka in idag och du ska tanka bensin, mm, och så kommer det ta en halvtimme,
mm,
du kommer klättra upp på taket och hoppa ner mot en säker död,
ja, men
av frustration.
Räcker det inte med gratis wifi då, bara för att man ska bli nöjd?
Jag tror inte det. Nej. Därför att liksom, jag tänker att det här, möjligheten här är att det öppnas dörren för framtidens elmackar,
mm,
alltså vackra art deco byggnader med vackra neonskyltar,
mm,
men ett anpassat laddutbud. Alltså man ska kunna uträtta saker som vanligtvis tar 30-45 minuter.
Mm.
Under den här dygnet när jag var Tesla-ägare,
mm,
så åkte jag ut till den här supercharger-stationen, Tesla-stationen som låg utanför stan. Och samtidigt som jag då laddade bilen så gick jag igenom Teslans alla menyer och alla dataspel. Men jag blev så jävla rastlös. Det tog bara 10 minuter så var jag trött på allting.
Mm.
Så att man behöver göra någonting annat. Man vill inte sitta i bilen och titta på den här blinkande batteristapeln som långsamt letar sig uppåt.
Mm.
Så då, nu ställer jag den retoriska frågan till dig. Vad skulle man vilja göra samtidigt som man laddar en bil? Alltså om du har 30 minuter eller 45 minuter. Man skulle vilja att mackarna kunde erbjuda det man inte har tid med vanligtvis.
Mm, vilken bra fråga.
Typ klippa sig.
Ja, 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 kanske det.
Det är ju briljant, en frisör.
Ja.
Riva av en frilla på 30 minuter.
Ja, men du klipper det ju fan så mycket mer sällan än du
laddar
bilen.
Ja,
de allra flesta gånger så sitter du där nyklippt och laddar.
Jo, men ändå. Ja. Att möjligheten ska finnas. Laundromat då?
Nej, det är... Oh, nej.
Träning då? Du gör ett spinningpass bara.
Ja, men du hinner inte duscha på och träna på 30 minuter.
Fan, vad du var negativ.
Nej, men jag kan inte sitta och säga ja till dina dåliga idéer bara för att det ska bli spännande.
Okej, okay, det här då?
Mm.
Kanske en skärm framför bilen med en quiz. Alltså en frågesport.
Ja, det tycker man ju är jätteroligt. Frågesporter, det är något man roar sig med vanligtvis. Det är ju inget kul.
Jag trodde du menade att det skulle vara roligt.
Nej.
Jag menar såhär Jeopardy.
Drive in då.
Vinner du Jeopardy så bjuder vi på laddningen. Det kanske inte går att lösa det här problemet.
Jo, jag ska nog fan ta mig. Jag tyckte det här var ett jätteintressant ämne. Jag önskar att jag hade fått lite mer tid på mig att fundera bara. Jag blev lite ställd. För det är en jättebra frågeställning.
Ja.
Vad ska man göra i en halvtimme?
Vad ska man göra i en halvtimme?
Meditera. Guided meditation.
Ja.
Det ligger väl i linje.
Det skulle vara ett intressant experiment om vi bara lät podden rulla nu en halvtimme i total tystnad.
Ja, men, no, så eller så lyssnare... kan det vara en guided meditation. Jag kan guida dig i 30 minuter.
Ja. Ligger du bekvämt?
Ja.
Nej. Våra lyssnare skulle få panik.
Ja, men det är för att alla våra lyssnare har ADHD, så det går inte.
Ja, vi skiter,
ja,
i
det. Men,
det som är kanske lite synd i det här, nu när jag har ratat ner på, mm, i stort sett alla mackor utan Gulf och Shell.
Mm.
Men drömmen vore ju om vi kunde få en drivmedelssponsor till podden.
Ja,
det vill vi ju ha, det ligger så nära till hands.
Det har ju du förstört, de möjligheterna.
Ja, det har jag raserat.
En sak som jag kommer ihåg dock från mackarna när man var liten, det här kan vi ha nämnt tidigare. Esso. Kommer du ihåg, man fick en liten sån här plastgubbe som hade liksom oljedroppsformat huvud och så en liten
gult huvud, ja. Vit overall eller blå overall.
De hade merch liksom för.
Det är ingen dum idé att återinföra snygg små figurer, merch.
Ja.
Alltså precis.
Mm.
Men samtidigt för 1000 år sedan när jag jobbade på någon byrå så hade vi OKQ åt oss som kund.
Mm.
Och då gjorde vi en plåtning här borta i de här busshallarna som ligger borta i Kristineberg.
Där fanns en
det fanns en studio där som hette Garage Studios.
Just det.
Och då hade vi en Fiat 500 tror jag. Mm. Som vi täckte i lera för att plåta på temat biltvätt.
Mm.
Ja, det var jättekonstigt att jag tog upp det. Men nu
har jag sagt det var på hela poängen.
Nej, och sen så skulle vi ha en gubbe som skulle vara helt lerig från topp till tå. Ungefär som att ja, du vet, såna gamla jeep-träffsleriga. Man bara såg två ögon och en lerig gubbe bredvid en lerig bil.
Ah.
Och den här leriga gubben, det var min farsa. Han har fått ställa upp på mycket konstiga saker. Det jag skulle säga, jag tappar ju tråden. Jag är splittrad i huvudet. Det jag skulle säga om OKQ8 när jag jobbade med dem, det var att då fick vi ju lära oss liksom, vad är det som gör att man väljer en Mac? Det här tror jag vi har sagt förut i podden. Och det är tre kriterier som man väljer en Mac på.
Mm.
Och det handlar inte om pris eller varmkorv, utan det är läget.
Ja.
Det vill säga, när soppan är slut, då kör man in till vägkanten och första bästa Mac.
Så är det ju. Ja. Så är det. Du, jag har en liten nyhet. Efter 15 års frånvaro så har faktiskt helt plötsligt ett gammalt fint engelskt varumärke återuppstått i Europa. Asså. För någon vecka sedan så presenterade nämligen MG.
Aha.
Två nya elbilar som kommer lanseras i år.
Är det sant?
Ja, 2007 så köpte ju kinesiska SAIC Motors MG.
Aha.
Och i och med det så försvann ju märket från Europa. Förutom i Storbritannien, där har det funnits kvar då. Men nu är de alltså tillbaks. Den första bilen som de kommer släppa är en bil som jag tycker, den ser helt okej ut. Jag skulle till och med kunna sträcka mig så långt och säga att den är lite snygg. Den ser ut som de flesta elbilar gör idag tycker jag. Men jag tycker att de har hittat en ganska fin balans. Den heter MG Marvel R Electric. Så här ser den ut.
Ja.
Men den har lite Tesla i sig och lite Emus och lite Lexus och lite e-tron. Den är inget supertydligt eget formspråk kanske. Men jag tycker att den är helt okej ändå.
Men du,
ja?
kolla på de här två bilarna.
Mm.
Nu tog jag upp.
Ja, men det där är ju inte den.
Nej, men det står ju MG Electric.
Ja, men det där vet jag inte vad det är.
Det är en elektrisk MG.
Nej, det där är nog någon hybrid.
En blyg kopia på en Mazda CX-3. Skitsamma, förlåt. Ja. Jag känner att jag förstör bara för nu.
Ja, det känner jag också.
Mm.
Men jag tycker ändå att den här är helt okej. Okay, liksom. Kolla här.
Ja.
Men den ser ju ut som väldigt... Ja.
Det hade ju lika gärna kunnat stå...
Vad som helst egentligen.
Fondang på den.
Ja, men
eller den här gärna... nya, vad heter den här, Klang och Company. Den som jag har skickat till dig.
Jag kommer inte ihåg.
Fjong
och Company.
Och Company.
Nej, jag vet inte.
Mm.
Europalanseringen av MG Marvel R är planerad till maj.
Mm.
Och därefter så kommer de även att släppa världens första helt eldrivna kombi.
Oj.
Vilket ju är jävligt smart. Den kommer heta MG5 och den ser ut så här.
Ja, och, en Opel Astra kombi.
Ja, den är ju tyvärr inte lika snygg, utan den ser ut egentligen som vilken kombi som helst.
Ja.
Egentligen, vilket jag tycker är lite synd. För om man nu har kommit på en så pass bra USP som världens första eldrivna kombi är, då tycker jag att man borde ha lite mer bål. Eller man borde ha lite mer bål. Så, och så skulle man ha ritat någonting som sticker ut lite mer.
Verkligen.
Men skit i det. SUVen, alltså den här MG Marvel R som jag pratade om först, den har MG beskrivit som en eftertraktad livsstil SUV med prestanda, vad fan nu det betyder. Men drivlinan består hur som helst av ett fyrhjulsdrivet system med tre elmotorer. En på bakaxeln och två på... Nej, förlåt. En på framaxeln och två på bakaxeln.
Mm.
Och maxeffekten ska ligga på 212 kW då, eller 288 hästkrafter. Och MG skriver att Marvel R ska fixa 0-50 på 1,8 sekunder och 0-100 på 4,9 sekunder. Så det är väl ändå helt okej. Okay. Topphastigheten är begränsad till 200 då. Men det viktigaste med elbilar är fortfarande räckvidden på något sätt.
Mm.
Och den här är på i alla fall över 400 km. Och snabbladdningen gör att man ska kunna ladda den här SUVen på 80% på 30 minuter. Men när det kommer till kombin då, alltså den här MG5, då har också den en räckvidd på över 400 km. Den drivs av en elmotor på 135 kW. Och det är likadant med snabbblandningen där.
Alltså, jag älskar att du låter så oerhört engagerad i de här siffrorna.
Jo, men det är väl... Nej, men jag skiter lite i det. Men det folk som lever i samtiden och inte i dåtiden som du gör är ju intresserade av nya elbilar. Så jag
kan gilla namnet Marvel. Hur fan de har fått igenom det? Marvel X och Marvel R.
Mm, det är bra. Ja. Men den är helt... Det finns inga priser på någon av de här bilarna. Men jag tycker det är kul att MG... Jag tror att jag tycker att det är kul att MG är tillbaka.
Jo, men det är för att du kör en Triumph. Då tänker du att du måste ha något anglofiliskt elbilsmärke. Ja,
inte alls omöjligt.
Men det känns ju... Man sa ju att Lucas uppfann mörkret. Men engelska bilar och el har ju aldrig gått ihop.
Nej, det
så att när MG... I och för sig, det här är en kinesisk bil förvisso. Ja. Men jag skulle ju vara lite tveksam till att sätta mig... Med risk för att man trycker på sätesvärmen och sen börjar brinna. Men du, på tal om elbilar. Mm. Det kanske ska bli lite el... elavsnitt.
Ja, det är en del lyssnare som gnäller på det, på oss att vi pratar för mycket el. Men byt podd då, era jävla töntar, känner jag bara.
jag kommer prata om faktiskt något helt annat också. Ja. Bensin.
Ja.
V8. Mm. Men i avsnitt 188 så pratade vi om nya GMC Hummer pickupen.
Mm.
Den här vansinniga skapelsen med crab walk styrning och 1000 häst och targatak.
Det skulle ha crib walk styrning, så här är jävligt för den.
Ja. Hade det varit en Tesla hade de ju säkert haft ett crib walk.
Ja.
Men
också en sån grej som 80% av våra lyssnare inte fattar alls vad det är. För de får googla igen.
Ja, får googla. Det får man göra när man lyssnar på två överintellektuella övermän.
Ja.
Men detta till trots så var det ju någonting med Hummerpickisen som skavde. Inte alltså jag som älskar varumärket Hummer. Jag föll inte pladask.
Nej.
Och även om det på pappret hade alla rätt så var det någonting med designen. Den, jag menar, hade den sett ut som nya Broncon eller kanske flirtat lite mer med overlanding, offroad och äventyr, så hade det varit en no-brainer.
Mm.
Men nu flirtar den mer med bling och NBA.
Mm.
Men nu är det i alla fall dags för nästa nyhet i line-upen, nämligen 2024 års GMC Hummer SUV. Och nu börjar pusselbitarna falla på plats.
Det ser ut som en Hummer H3.
Ja.
Exakt som en Hummer H3.
Nej, som en modern version.
Det är liksom bara du och Leif Ivans dotter som gillar Hummer H3.
Men den här är ju liksom ansenligt kortare än Pickisen. Och den ser mer kompakt ut.
Mm.
Och proportionerna faller på plats. Det kommer jag viga det här avsnittet åt. Proportioner.
Ja.
För det känns lite som en modern version som du sa av H3.
Mm.
Och precis som med pickupen så kan man köra en diagonal till crab mode och vända på en femöring med fyrstyrning. Och sen ha en extract mode som höjer luftfjädringen med 15 cm så att bilen kan ta sig över hinder.
Mm.
Och skrapar man i under, då har den en pansarförstärkt botten. Det låter lite...
Pansar är ett bra ord. Pansar och turbo.
Ja.
Det är två bra ord som man bättre för.
Toppversionen av GMC Hummer SUV:en kommer med tre motorer, fyrstrift, 830 hästar.
Oj.
Och en räckvidd på 45 mil.
Mm.
Och den tar då bilen från 0 till 100 på 3,5 sekund.
Mm.
Nu tycker man ju att det känns lite snålt med bara 830 häst.
Ja.
När den andra kommer 1000 hästar. Mm. Men skitsamma. Jag tänker inte prata mer om den här. För att den är också lite kanske för blingig. En SUV ska ju vara mer bruksig på något sätt.
Mm.
Nu skiter vi den där.
Mm.
Nu vill jag inte höra någon mer el.
Nej, ingen mer el idag. Ska jag prata om något riktigt intressant istället? Ska vi ta och bege oss till den tvåhjulnas värld genom att ta oss an veckans avsnitt av Bilen med hojen?
Ja.
Northbike. Dream it, live it.
Den här veckan tänkte jag faktiskt inte snacka om en hoj, utan jag tänkte istället tipsa om några av de vägar som anses vara de vackraste i världen att köra motorcykel på.
Ah.
Några av de här vägarna kan man ju även köra bil på.
Och det här kan ju även locka, ja precis, bilägare.
Ja, men eftersom det här ändå är hojsegmentet i podden så är det framförallt liksom utifrån ett hojperspektiv som jag har valt att välja vägar. Jag vet inte, men Jag tycker att det känns som att vi snart har tagit oss igenom den här covid-skiten ju.
Ja.
Så att vi äntligen kan liksom börja resa igen.
Visst ser man slutet på tunneln?
Ja, men det, så är det väl. Det råder väl inget tvivel om. Och jag tänker att det kanske också är så att många svenskar har liksom hunnit fundera på vad som är viktigt i livet under den här covid-perioden. Ibland behövs det ju att ens vanliga invanda liv rubbas lite grann för att man ska kunna se på sig själv utifrån och reflektera över liksom vilket typ av liv man egentligen skulle vilja ha.
Ja.
Och även om jag kanske inte har fått någon ny livsåskådning i och med covid, så tror jag att det är ganska många som tack vare covid känner att livet är något som man inte ska ta för givet och att man måste se till att verkligen göra alla de här sakerna som man går runt och drömmer om.
Ja.
Eftersom man aldrig riktigt vet när livet kan ta slut ju.
Nej.
Och Northbikes tagline är ju Dream it, live it.
Mm.
Och den här inställningen, eller kanske snarare uppmaningen om att man ska bejaka modet och uppfylla sina drömmar, är ju något som jag och även du tycker att man är fan skyldig sig själv att skriva under på den taglinen.
Så är det verkligen.
Eller hur?
Ja.
Och jag har jävligt svårt att förstå mig på folk som bara liksom rutinhasa sig genom livet utan att liksom uppfylla en enda dröm eller en enda önskan, utan ens liv bara går ut på liksom att finnas till och ta upp plats och syre på något sätt.
Aha.
Alltså att man lever ett liv helt utan mål eller mening. De här människorna, det är de som vi brukar kalla för köttrobotar.
Mm.
Och förutom att liksom lösa vissa arbetsuppgifter då, så är det ju lite oklart vad deras liksom existensberättigade egentligen är för någonting, om man ska vara riktigt elak och cynisk.
Ofta så kan väl en ganska dålig robot lösa de där arbetsuppgifterna.
Det känns
på
ju
ett
så.
Bättre sätt.
Ja, drömmar är viktigt.
Uh-huh.
Hur som helst så tillhör ju Northbikes kunder inte den här kategorin, skulle man säga. För jag tycker bara det att man väljer att gå in på deras hemsida eller i deras fysiska butiker bevisar ju att man är en person som gillar att drömma. Eftersom det är Northbike säljer ju egentligen inte fordon, utan det är ju verktyg som gör att du ska kunna förverkliga dina drömmar och få en massa upplevelser här på jorden och göra ditt liv lite mer spännande. Och därför tänker jag att de här människorna förmodligen har liksom använt covid-tiden åt att fylla på sitt förråd av drömmar som de vill liksom göra i framtiden.
Ja, det kanske är här... under covid kanske de här drömmarna blir vildare.
Ja, vildare att, och flera tror jag. Och
kanske också för att man tänker att för det kommer ändå inte bli av, så då kan man tillåtas att drömma lite vildare.
Ja, men nu börjar det bli slut, så då tänker jag att det kanske skulle passa då att jag tipsar om lite magiska vägar som de kan liksom lägga till sina bucket lists. Och jag kommer inte att lista de här i någon speciell ordning, utan de kommer bara lite hip som happ. Men om jag hade valt att lista dem i ordning så skulle mitt första tips definitivt komma väldigt högt upp på listan.
Mm.
För den första vägen jag tänker lyfta fram, det är, och det här är en väg som jag vet ligger dig väldigt varmt om hjärtat. Det är ju såklart
Nynäsvägen.
Ja, Odengatan. Nej, The Pacific Coast Highway.
Oh.
Ja. Det är ju lite svårt att
PCH.
Ja, eller Route 1 som den egentligen heter.
Ja.
Och den räknas ju som det är lite svårt egentligen att bestämma sig för vad som räknas för det riktiga PCH eller Pacific Coast Highway. Men jag tänkte att det bästa är väl egentligen att köra hela sträckan på 100 mil från norra San Francisco ner till södra Los Angeles.
Ja.
Men om man inte skulle ha tid med det, så tänker jag att man bör väl kanske fokusera då på de 20 milen mellan, och det här tror jag du håller med mig om, Monterey och Morro Bay. För då kör du ju genom Carmel och Big Sur och Morro Rock. Och många vill ju hävda att det här är USAs vackraste väg egentligen.
Ja, jag skriver under på det alla dagar i veckan.
Ja, du har ju romantiska minnen från den här.
Jag friade ju till min kära hustru där.
Ja, det hade du inte tänkt, men vägen var så vacker så du kunde inte låta bli.
Nej. Jag tar den nu.
Ja,
tack vare vägen.
Har du åkt på den här bron här?
Ja.
Ah.
Mm. Det här är magi.
Mm.
Men det här är också så här, det är viktigt att man också stannar till. För det finns ju såna här små avstickare längs med hela den här vägen. Såna här små miniparkeringar, scenic road parkeringar. Liksom. Att man stannar till och andas. Mm. Och bara för att ta in det här vägavsnittet. Mm. Liksom.
Och du har sagt också att alla de här små städerna som man passerar igenom, alla är så trevliga i de städerna.
Det är USA.
Ja, men just där är det något speciellt.
Finns det någonting negativt med USA?
Okej, where do I start? Nästa väg då. Det är för alla er som har dual sport eller äventyrshojar stående i garaget. Jag har nämligen gjort en del efterforskningar och förstått att En väg som ska vara helt fantastisk, det är The North Yorkshire Tet. Och Tet står ju för Trans Euro Trail. Och det här är ju en samling sammanlänkade grus och offroadvägar runt om i Europa. Eller egentligen så går den egentligen hela vägen från norra Europa ner till sydligaste spetsen på Afrika, Tet.
Vad heter den? North?
Ja, Tet kan du bara skriva, Tet. Men den sträckan som jag tänkte på, det är The North Yorkshire Tet.
Wow.
Ja, men tydligen så ska sträckan då som går mellan Kendal i det som kallas The Lake District, hela vägen över norra England och som slutar då i Newcastle. Tydligen ska den här sträckan vara helt magiskt vacker. En grej som jag kom på bara, jag sa ju att man ska köra den här sträckan med en äventyrshoj, men då menar jag en mindre äventyrshoj, för jag tror att det kan bli ganska kämpigt att försöka ta sig igenom den här rutten på typ en R1250 GS, för den är bitvis väldigt tuff terräng, så att ja, det kräver kanske något lite smidigare.
Jag kan inte hitta det här.
Nej, men jag har en bild här. Det är liksom, du färdas ju genom ett magiskt engelskt naturlandskap.
Det är det som vi pratade om på Isle of Man, att det är Wallace and Gromit färd.
Okej, nästa då. Nu ska vi till Italien. Och närmare bestämt.
Ja, varför säger jag så?
Nej, men vi ska bege oss till Amalfikusten.
Ja, det är fint.
Ja, som ligger ju på den södra delen av halvön Sorrentine, strax söder om Neapel. Sträckan är på 6 mil, så den är inte så lång.
Det är väl där George Clooney har hus, tror jag.
Jag tror det också. Men det den saknar i längd då, det kompenserar den i skönhet. För
det är som italienare.
Ja, bra. Nej, men det är otroligt vackert.
Uh-huh.
Jag har inte kört hoj här, ska jag säga, men faktiskt bil för många år sedan. Och jag vet att jag minns att jag lovade mig själv att om jag någon gång fick möjlighet att köra hoj här, då skulle jag göra det. Så den har funnits faktiskt på min bucket list väldigt länge. Sträckan går från Sorrento i Amalfi. Och det är som att köra genom ett vykort när man åker där. Du kör liksom genom slingriga vägar med Medelhavet på ena sidan och branta bergväggar på andra sidan.
Men det här är väl mera att åka omkring en gammal rivabåt?
Ja, det kan man väl också göra. Men nu pratar jag ju inte om båtar, utan nu pratar jag om motorcyklar. Du slingrar ju genom liksom tunnlar och så här små löjligt vackra byar. Det här är Italien när Italien är som allra bäst. Jag gissar att det är liksom den här typen av platser som har gjort italienarna så besatta av skönhet. Och det är därför man har blivit så duktiga på att förmedla känslor med hjälp av färg och form när man har det här omkring sig. Kolla på den här bilden.
Nej, det där det är ju löjligt.
Ja, förstår du att åka hoj här?
Escapeway.se, de skrev så här: Amalfikusten måste upplevas minst en gång i livet.
Och då på två hjul helst. Okej, nästa väg är en väg som kallas för...
Fan vad jag blev ressugen.
Ja, eller hur? Men det var det jag lite jag hade tänkt att folk skulle bli med dagens avsnitt. Nästa väg kallas The Great Ocean Road. Och för att komma dit så behöver vi ta oss hela vägen till Australien. Det är kanske inte så många av er som kommer få möjlighet att köra hoj på en ö på andra sidan jorden. Men en dröm behöver ju inte vara lätt uppfylld, tänker jag.
Nej.
Utan det kan ju till och med vara så att ju svårare den är att uppfylla, ju större blir belöningen om man lyckas då. Så varför inte ha en väg?
Satan, nu kollar jag på bilden.
Ja, eller hur? Det där gillar du, va?
Ja, det är som Fårö fast på steroider.
Ja, väldigt bra liknelse. På den här vägen, den går ju då efter kusten vid Victoria, så bjuds man på allt ifrån regnskog till klippor som liksom störtar ner i havet.
Uh-huh.
Och den här vägen, den byggdes då mellan 1919 och 1932 och anses av många vara Australiens vackraste. Och det säger ju en hel del. Så om någon har turen att få köra hoj i Australien, då får de liksom inte missa The Great Ocean Road.
Nej.
Avslutningsvis så tänkte jag tipsa om en väg som är betydligt mycket enklare att ta sig till än The Great Ocean Road. Och som jag och vår gemensamma vän Tarta faktiskt har snackat om att vi ska försöka köra i sommar. Och det är Trollstigen i Norge. Martin köpte ju för övrigt en ny hoj här i påsk, vilket är skitkul för mig, för nu har jag någon att åka med. Trollstigen ligger ju mellan bergen och Trondheim. Och den här vägen är ju en av, om inte den mest spektakulära vägsträckan i Skandinavien. Och Det är väl därför som den har varit med i så jävla många bilreklamer också. Och jag undrar hur man som reklambyrå fortfarande får liksom...
igenom.
Ja, för det har liksom gått lite inflation i den här. Den vägen och sen den här Atlantvägen i Norge är ju väldigt så här bilreklamskompatibla. Men det är inte så många som kanske har upplevt den här i verkligheten. Alltså Trollstigen då. Och det här är
bra ingen... namn, Trollstigen, kan jag gilla.
Ja. Och det här är ju verkligen ingen väg som man ska ge sig på om man har dåliga bromsar. För den är ju... Ja, den ser ut så här liksom.
Åh, jävlar!
Ja, det är ju hårnålsheaven kan man säga. För vi snackar ju... Det här är ju serpentinvägar. Som liksom är inbäddade i liksom ett Sagan om ringen-landskap. Det här är ju helt otroligt. Så jag hoppas att jag kan få bocka av den här i sommar. Det känns som att det skulle vara ett bra sätt att göra realitet av North Bys tagline, dream it, live it.
Hade ni tänkt att åka dit och bara för att köra den vägen? Eller kör ni
köra den. Och sen, alltså, vi har en liten rutt vi tänkte ta som går. Liksom.
Fan, nice.
Ja.
Det är inte så att jag får följa med.
Ja, du får ta hojkort då.
Nej, men kan jag inte få åka Jeep?
Nej, absolut.
Wagoneer?
Nej, det här är för bikers. För denna bikers.
Men du nämnde bilreklam och vägar. Det finns ju en väg till som du inte hade med på din lista som kanske är den allra enklaste att ta sig till.
Ja.
Men det är ju faktiskt på Fårö som jag lite slapp sa.
Ja, just det.
Men om man då åker ner, alltså man kommer av Fårefärgen så kör man liksom bara huvudvägen tills man ser skylten Lauters. Och sen åker man ner liksom till Lauters hamn eller Lauterhorn. Och sen där åker man liksom längs med kusten förbi Digerhuvud, bort till liksom det här Helgumannen, fiskelägret. Det är där man har gjort alla bilreklamer i Sverige har någon gång spelats in på Helgumannens fiskeläger. Och sen fortsätter man hela vägen bort till Langhammarsgubben, det här Rauk-området.
Den... Det låter som svenska kriminalserier, allt det där.
Ja, det har skett mycket mord här. Det var på den här sträckan som jag kom åkande i en 79 Caprice i ösregn när liksom sent på kvällen, när klockan var kanske 9 och det hade mörknat på, så att det var så här, det var skräckfilmsväder.
Ja.
Och vindrutetorkarna gick på högsta hastighet, vilket var så här
Ja, den flyttar bara
på
vattnet.
På 79.
Den tog inte bort vattnet.
Nej, men det var typ så att den bara flyttade lite vatten. Och så plötsligt står ett barn mitt i vägen. Så bara står och gråter.
I nattlinne typ.
Nej, men typ. Ja. Alltså det var skräckfilm deluxe.
Så du bara körde vidare? Är så att du gjorde det?
Nej, men har jag inte berättat om det här?
Nej, det tror jag inte.
Det kan bli favorit i repris. Mm. Så då plockade vi upp, det var jag och min tjej då, som då var ändå, så plockade vi upp den här killen. Och som bara grät jättemycket. Och vi frågade, vad heter du? Vad gör du här? Och vad är dina föräldrar?
Mm, han pratar baklänges.
Nej, pratar ingenting överhuvudtaget. Han bara grät. Han
vad var det för ålder på han?
Han kanske 8-9 år. 10 kanske.
Lite för gammal för att stå och grina då. Kan man. Men han fortsätt.
Men förstå, ensam i ösregn mitt på en öde väg på Fårö. Liksom. Och sen åker vi, hoppar han in i baksätet och han är liksom dyngsur mot den här ljusblå plyschklädseln. Men det hade jag ingen tanke på då.
Nej.
Men och sen åker vi och han liksom bara hulkar där bak. Ja. Liksom, och vi åker länge tills vi kommer fram till Lauters hamn eller svänger av där.
Ja.
Och då skiner han upp, för då känner han igen sig.
Aha.
Och liksom bara öppnar dörren i farten och jag får tvärnita och så springer han ner mot Lautershamn där ligger en tysk flaggad segelbåt. Och så springer han ombord på den här båten och vi kör ner där i ösregnet och på något sätt väntar på att föräldrarna ska komma ut och bara ni har räddat vårt barn, här får ni en bratwurst. Och tacka oss och liksom så här, ni svenska ändå fantastiskt folk som tar an våra barn och räddar dem.
Våra tyska barn.
Våra tyska arvingar. Men så satt vi där 10 minuter i ösregnet och det kom inga. Så vi åkte därifrån. Fick inte ens...
Nej, den där tror jag inte du har berättat. Men det som jag slog...
Men förstå, han hade gått en halv mil vilse.
Bara random. Men det var ju nästa... Jag tänker att du tyckte det var läskigt när det bara helt plötsligt stod ett barn där. Men tänk dig för barnet som står där i regnet. Och så kommer en 70 Caprice.
Rostig 79.
Långsamt så här.
Ja.
Med vindutökan.
Och stannar. Och hellyset var på, men det var liksom så här trötta lampor. Så här ena var fladdrade liksom. Så här,
det kunde ha varit spänning. Slutet för den där tyskungen. Du, nu ska jag snacka om Bilsport och MC. För idag har jag något kul som jag ska prata om.
Berätta.
Vi är ju mitt uppe i inspelningen av serien Drömgaraget för Bilsport och MC. Mm. Nästa vecka ska vi till, nej inte nästa vecka, om ett par veckor ska vi ju faktiskt be oss söderut till Öland. Mm. Mer säger vi inte.
Nej, det ska bli fruktansvärt kul. Ja, det, den 25 ska vi dit.
Exakt så. Mm. Men apropå hela det här drömgarageprojektet då, så tänkte jag den här veckan gå igenom några av världens mest exklusiva garage. Mm. För även om vi tycker att vi åker runt nu och tittar på otroligt fina garage som folk har lagt mycket tid och pengar på, så finns det ju de som har garage som liksom får de garagen vi besöker och liksom likna risiga cykelskjul. Så är det ju bara. Världen är ju orättvis. Vissa har ju enorma garage. Jerry Seinfelds garage till exempel.
Det är stort.
Ja. Eller han har ju flera. Men det jag tänkte prata om, det är ett som han betalade 4,5 miljoner för. Jerry Seinfeld har ju såklart många garage då. Men han har ett som ligger på en sidogata uppe vid Manhattan. Och det är liksom väldigt diskret. När man går förbi det så liksom, det finns ingenting som drar blickarna till det här garaget, utan det är liksom bara det är ett vanligt garage där uppe. Men innanför den här lilla garagedörren så står det inte mindre än 46 Porschar. Och han har ju även en liten lounge där inne med någon biljardbord och ett litet kök och badrum och ett litet kontor så här. Ja, det är ett garage. Det finns ett annat garage, ett litet garage som ligger precis bredvid Harrods i London. Det kostar 7,6 miljoner kostade det när de köpte det. Och, ja, det är ju mycket pengar.
Pund?
Nej, 7,6 miljoner kronor. Ja, det är kanske inte så mycket, tänker du.
Nej.
Men det är ganska mycket med tanke på att det här då bara är 6,4 meter brett och 4,7 meter djupt. Så du får in en bil då. Och det är ju då läget såklart som gör att det här kostar så mycket.
Åh, herregud.
Men om någon tyckte att det här garaget i London var dyrt, då är det ingenting mot motsvarande garage i New York. För inte så långt ifrån Seinfelds garage så ligger ett garage som är 3,6 gånger 7 meter stort.
Och vänta, 3,6 gånger
7 meter.
Ja, det är ju en full size.
Ja, that's it.
Ja.
8,5 miljoner fick de betala för. Men tydligen så är det så att personen som äger det här garaget, han köpte hela byggnaden som ligger ovanför garaget bara för att han ville ha den här garageplatsen då.
Åh, herregud.
Ja.
Ja, så är det när man har stash.
Så är det när man har pengar på konto.
Ja.
Mitt i centrala Chicago så ligger ett garage på 1400 kvadrat. Det är ju stort så in i helvete.
Uh-huh.
Som tydligen är fullt med klassiska bilar. Och garaget är liksom byggt i någon form av så här Las Vegas-tema. För framför garaget så står en handgjord Welcome to Las Vegas-skylt. Fråga mig inte varför.
Oj.
Det är egentligen inget så här superspeciellt garage. Förutom att det är stort och ligger mitt i Chicago. Och att det kostar 9 miljoner.
Oh.
Tom Gonzalez, det var ju en gubbe som gjorde stora pengar på ett techbolag som hette Commerce One.
Uh-huh.
Men efter att han hade sålt det för sinnessjukt mycket pengar, sitt bolag då, då gjorde han det som både du och jag förmodligen skulle ha gjort om vi hade blivit rika. Han la nämligen en stor del av de här miljonerna på att köpa bilar. Hans bilsamling blev ganska snart väldigt, väldigt stor. Så han började bygga ett garage då i Nevada, där han bodde.
Ja.
Så han bestämde sig för att bygga något riktigt ordentligt lyxigt. Och då byggde han liksom ett garage som ser ut som en timrad lyxvilla. Det här är ju krick.
Åh, fy fan,
det här är alltså bara ett garage. För på övervåningen då, där står det en massa fina bilar. Men hans finaste dyrgripar, de står nere i källaren. Så han har liksom sprängt ner i berget. Och så har han liksom en väldigt avancerad hiss för att kunna få upp och ner de här finaste bilarna. Och
en väldigt avancerad hiss.
Ja, men den rör sig både upp, sidled åt alla håll så här. Du vet, lite så här japansk.
Robothiss.
Ja, robothiss, ja, precis. Men det här garaget, det landar på 54 miljoner.
Oj,
det är mycket för ett garage.
Ja, det skulle jag lätt lägga om jag hade haft 54 miljoner.
Eller hur då? En annan gubbe som ju har ett fint garage, det är Ralph Lauren. Jag vet inte vad det kostar. Men han har ju ett tvåplans garage som rymmer 60 Ferraris. Och eftersom han inte kan göra något fult så ser ju det här garaget ut som ett museum mer eller mindre. Folk får googla.
Vad är grejen med att samla på Ferraris? Det har jag aldrig begripet. Det finns ju många nördar som har väldigt många Ferraris.
Men de säger ju så här, vad är grejen att samla på raggarbilar, säger de om din samling.
Ja.
Du förstår väl visst varför man vill samla, ja, på Ferraris. Det är varumärket, det är så legendariskt.
Ja.
Ja.
Det kanske var banalt uttryckt. Det kanske var bara slänga av avundsjuka.
Ja, men om du inte gillar Ferraris då, John Travolta.
Ja.
Han har ju också ett drömgarage. Ja, han samlar ju inte på bilar, utan
han samlar på flygplan.
Ja. Ja, och han har ju då ett gigantiskt garage på sin tomt, alltså sin villatomt, om man nu kan kalla det villa.
Med flygledartorn och flygplats.
Ja, ja, ja. Inne i garaget så står det ju då en Gulfstream jet och hans Boeing 707. Och det är ju gigantiskt. Han har bilar där inne också. Jag vet att han samlar lite på bilar. Det ska stå 15 samla bilar där inne. Men framförallt så är det ju en flygplanshangar då, som han som sagt har på sin tomt. Så han behöver liksom bara gå från huset där han bor rakt ut i garaget, taxa ut på sin start- och landningsbana och flyga iväg med en Boeing 707 liksom. Den är ju liksom 44 meter lång och minst lika bred.
Men alltså hans, om man kollar bara så här aerial shots, eller man skriver bara Travolta garage,
ja,
på Google, mm, så får man ju såna här flygbilder, ja, ovanifrån, ja, hans hus.
Ja.
Det ser ju så sin, för det är liksom en liten, ja, det är en gigantisk villa, och sen har den två stycken som ser ut som bara stora carports,
ja,
men under de här carportsen står det liksom gigantiska trafikflygplan,
ja,
på garageuppfarten liksom. Det är ju faktiskt väldigt kul.
Ja, det är jättekul. Men det går inte att snacka om drömgarage utan att nämna Jay Lenos garage.
Nej.
Alla har ju sett och hört talas om liksom Jay Lenos garage. Men han har ju inte ett garage, utan det är flera stora flyghangarer som fungerar som garage. Jay Leno har ju nämligen 180 bilar. Och nästan lika många motorcyklar. Så det behövs ju lite utrymme för att få plats med allt där. Och nu sitter det säkert någon gammal nöjd ragga jävel där hemma och skriker: vad fan, då har jag 180 bilar på gården, det är ju ingenting. Men då ska man komma ihåg att Jay Lenos bilar, de har totalt värde på, kan ni gissa?
Nej.
$52 miljoner. Alltså 443 miljoner 767 tusen kronor.
Säg igen.
443 miljoner 776 688 kronor. Det är mycket pengar det.
Det infinner sig alltid ett stänk av osäkerhet när du ska rabbla höga tal.
Det är för att jag vet att du ska göra en grej av det. Jag sa det helt rätt. Nej, men det är kul med drömgarage. Men det är, det är också skillnad på drömgarage och drömgarage, ska man säga.
Ja. Men de vi besöker med Bilsport MC, det är ju drömgarage, fast i liksom svensk skala,
ja,
kan man säga.
Precis.
Du?
Ja.
Nu tänkte jag faktiskt prata om riktiga bilar med V8.
Ja, fy fan, bra.
Kom du ihåg för något år sedan, tror jag det var, när jag visade dig den här?
Jätteful, ja.
Ja, alltså det är en helt ny Tahoe som några har då monterat en 72 Blazer front på och lackat den blå med vitt tak och så plåt retro fälgar.
Mm. Och det som gör den ful är taket.
Ja.
Det är för lågt och det är för vinklat.
Ja, i alla fall för vinklat.
Mm.
Alltså vi gillade ju idén, men vindrutan skavde.
Mm.
Alltså det är återigen då proportioner. Någonting med proportionerna fuckades upp tack vare att vindrutan var för vinklad.
Ja.
Det vill säga att Tahons vindruta är ju mycket flackare än första generationens Blazer.
Mm, jo, tack.
Men nu har jag i alla fall tagit reda på lite mera kring den här firman som då heter Blaine's Body Shop and Auto Sales, som ligger i Arkansas, strax norr om Memphis.
Mm.
Den här firman är en ganska blygsam firma utan hemsida, så de har en ganska mat i Facebook, men det är liksom allt. Och de bygger och reparerar bilar. Men då, nu har de liksom fått lite luft under vingarna när de, efter att de ställde ut den där på Simar, den där blåa.
Mm.
Och folk, ja, troligtvis då utan allt för bra proportionssmak, tyckte ändå att den här var riktigt ball och bra liksom. Mm. Och så de har då liksom fortsatt på det här temat.
För den är ju väldigt välbyggd. Det kan man ju inte säga någonting om, men det är bara att proportionerna
är. För att man kan liksom följa det här bygget, plus att de senaste grejerna som de har gjort också finns då på Facebook. Och den här operationen är ganska omfattande. De tar då en ny eller nyare Tahoe, river av huv- och framskärmar, sen kapar de bort ytterplåten på dörrarna så att hela insidan exponeras, och sen skär de även bort hela bakskärmen. Så att i stort sett så går det två raka snitt precis under rutorna och över trösklarna.
De flår hela bilen, kan man säga.
Ja, exakt. Mm. Skalperar den. Mm. Fast på sidan liksom.
Flår alltså.
Ja.
Ja.
Eller, flår.
Ja, ja. Ja, jag ser. Häftigt.
Och sen sätter de på då original 69-72 ekonomiplåt och liksom masserar in på sidorna och bak.
Mm.
Och sen monterar de original skärmar fram plus huv.
Mm.
Och såklart a whole lot of love and labor.
Mm.
Och sen så lackar de den i någon 70-tals färgschema. Och när man ser det så här...
Ja, det är en mindre operation än den du håller på med.
Ja, det är det.
Känns det ju så.
Ja, mm, det är det. Men... Det är ju ändå omfattande plåtarbete,
ja,
Daniel.
Ja.
Och det här är ju på något sätt briljant.
Mm.
För i och med att det kanske då är enklare än att byta hela karossen. Eller så är det inte det. Jag kan inte avgöra det. Men det som det här då sätter fingret på, det är ju det som vi kallar för estetik.
Mm.
För hade vindrutan varit aningen rakare, mm, så hade det här varit 10 poäng.
Ja, ja, ja,
nu
visst.
Blir det bara 5 poäng.
Ja.
Vilket är synd på en så här bra idé.
Mm.
För den gamla fronten och den nya rutan, de gifter sig inte.
Nej, de gör ju verkligen inte.
Men, mm, ja, men åh, här kan du se när den är under construction.
Mm.
Det är liksom, den har för kort överhäng bak också. Liksom.
Ja.
Men plötsligt så händer något. För nu har de gjort exakt samma sak, men på en ny dubbelhytt skeva Silverado.
Nu så.
Och då föll proportionerna på plats.
Mm. Där har vi det. Fortfarande lite brant.
Ja.
Men,
även om vindrutan har lite brant vinkel, mm, så gör längden på bilen och flaket att allting funkar. Mm. För här blir ju resultatet 10 poäng.
Mm. 9 i alla fall.
Mm.
8.
Men kolla, jag mår fysiskt illa. Kolla när de har lackat den. Mm. Orange och vit.
Mm.
Det här är så jävla snyggt.
Mm.
Nu undrar du om jag är sugen på att göra en sån här.
Mm. Nej, det undrar jag inte. Det vet jag att du är.
Ja.
Mm.
Jag vet inte. Jag vet inte hur vi ska ta det vidare.
Men... vad heter firman?
De heter Blaine's Auto Shop. Nej, vi gör dem inte alls det. De heter Blaine's Body Shop and Auto Sales.
Ja, okay.
Auto Repairs vill jag säga, men Auto Sales. Mm. Blaine's Body Shop. Där kan man gå in och kolla på de här byggena. Men det är ju någonting som är så jävla smart med den här gamla estetiken. Det är så jävla bra.
Ja, det är bra. Det är superbra.
Ja.
Hör du, min vän?
Ja.
Vi behöver dra snart. Hon är 20 över 10.
Vi ska ha ett möte. Men du, jag måste säga en viktig sak.
Mm.
Vi har ju fått ett nytt uppdrag av Hansen Racing.
Ja.
Och det är ju att hitta och formulera våran kärlek, eller Hansens kärlek till hobbyn. Alltså, mm, ord, situationer och känslor som är unika för hobbyn.
Vad hette, vi har fått uppdrag att beskriva deras kärlek. Vad hette den serien? Det var med Steve Martin, va? När han har så stor näsa.
Roxanne.
När han
är brandsoldat.
Han berättar för någon annan vad han ska säga.
Ja, exakt. Men jag sitter med hörlurar.
Ja, sitter med
den snygga brandmannen.
Ja,
som ska,
precis.
Med...
Är det Roxanne?
Ja.
Ja, just det.
Ja.
Ja. Så gör vi lite åt Hansen, eller
ja.
Ja.
Men i förra veckan, det var ju...
Det var ingen som förstod vad
jag menade. Nej, och det är knappt jag.
Nej, men det var ju roligt när du väl förstod det.
Ja.
Någon kanske förstår.
I förra veckan så pratade vi ju om doften av USA.
Mm.
Men den här veckan så tänkte jag att vi skulle ta oss an...
Stanken.
Ljuden.
Ja, nice.
Och jag vill liksom inte hamna i det förutsägbara och prata om V8-ljud.
Nej.
Alltså ljudet av en V8, det är för fan vad härligt.
Ja, ljudet av att lägga in en snus.
Ja. Ljudet av en riktig prutt.
Ja.
Istället så tänkte jag prata om det klassiska ljudet när man stänger dörren på en gammal amerikanare.
Mm.
Lite det jag snuddade vid i slutet av avsnitt 210.
Mm.
Men det
nu kommer du säga så här, kan du lägga in ett sånt ljud? Nej, det är omöjligt att hitta ett så bra sånt ljud.
Ja, det skiter vi. Ja. Men folk hör det här.
Ja.
Men det är så konstigt vilken enorm skillnad det är på ljudet av en tysk bildörr från 1970 versus en amerikansk bildörr från 1970.
Mm.
Och 2013 så skrevs det faktiskt en doktorsavhandling på temat bildörrljud.
Ah.
Och då kom man fram till ett par nyckelfaktorer. Ljudet när en bildörr stängs har två huvudfunktioner. Först och främst så ska ljudet indikera att dörren är korrekt stängd. Det vill säga, det måste höras tillräckligt mycket för att både föraren och eventuella passagerare ska höra att dörren har gått i lås.
Mm.
Det är ingen sån grej man inte tänker på som biltillverkare och brott brottas med liksom.
Ja. Men det är ju klart, det tes är ju självklart när man hör det.
Ja,
ja, så att ingen jävel trillar ut i första kurvan.
Exakt. Mm. Och därför måste ljudet också vara ganska distinkt. Mm. Okej, okay, nu är dörren låst, nu kan vi åka. Mm. Sen ska ljudet också signalera bilens kvalitet och DNA.
Mm.
Och det, för det här är ju det första intrycket, eller snarare så här, det första intrycket du får av en bil i en bilhall, det är ju utseendet.
Mm.
Men det första kvalitetsintrycket du får av en bil i en bilhall, det är när du öppnar dörren.
Mm.
Det vill säga dörrljudet är en högt bidrande orsak till att bilen ska kännas tillräckligt attraktiv när man köper den.
Mm.
Och då fick den här testpanelen då lyssna på i den här doktorsavhandlingen. Fick de lyssna på olika bildörrljud utan att se bilarna.
Mm. Där vann ju inte någon jänkabil kan jag säga.
Nej, det handlade inte om att vinna, det handlade om att identifiera.
Ja, ja.
Och en genomgående åsikt var att behagliga ljud parades ihop med dyra lyxbilar.
Mm.
Men ännu mer intressant var att testpanelen inte kunde höra skillnad på tyska, svenska och japanska dörrljud. Medan franska och italienska identifierades som tunnare och skörare.
Ah, just det.
Och amerikanska stod ut som betydligt högre, skramligare och tyngre.
Mm.
De amerikanska dörrarna
hade... Det är jätteintressant det här, vad kul.
Ja, för de amerikanska dörrarna hade dessutom något som beskrevs som efterskalv.
Mm.
Det vill säga...
Alla hör det här i ljudet.
Ja, ja. Du vet, när man stänger en 70-tals dörr, då hinner man tänka, fan, lossnade rutan inuti dörren nu?
Mm. Exakt så.
Något gick sönder.
Mm.
Men på något sätt så hänger... På det här sättet då, bilars dörrljud ihop med olika nationaliteters karaktärsdrag.
Mm. Svenskar... Ja, det är något som du har kommit fram till.
Ja, det här är inte någon av... Det här är en krigsdoktorsavhandling.
Ah, okay.
Med min refat doktorshatt.
Ah.
Svenskar, tyskar och japaner, tysta och korrekta.
Mm.
Ja, det är samma typ av dörrljud.
Mm.
Italienare och fransmän, sköra och bryter lätt ihop.
Ja.
Ja. Amerikaner, skräniga, feta och högljudda.
Mm.
Tänk på det nästa gång.
Ni stänger bilden.
Ja. Och sen kan ni tagga era USA-bilder på Insta och på Facebook med hashtaggen Hansen-vinnare. Så just deltar det. Man automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car för den månaden. Och
ja, det får ni inte glömma bort.
Nej, för den sista varje månad så väljer de Hansen Racing ut en vinnare som får 1000 kronor att handla för på hansenracing.se. Och vi sitter också i den här juryn.
Mm. Alltså gör vi, det visste inte jag.
Ja, vi är ju med och väljer.
Ja.
Ja. Jag har inte involverat dig så mycket.
Nej, jag förstår det.
Och vill man köpa en USA-bil, ny som gammal, så ska man kontakta Stefan Ernryd på 08 30 20 40 och hälsa från oss. Och... sist men inte minst. Grejen är att jag har ett jättespännande segment att prata om, men det hinner inte vi.
Nej, det får vi ta nästa vecka.
Ja, det är ju kul för mig. Men det är ju också så att Gasoline Magazine och vi har ju Gasoline Car Show i Skokloster den 22 maj 10-15 och den 25 september 10-15.
Mm.
Så boka in 22 maj och håll tummarna att det kan bli av. Det känns ju för varenda dag som går så känns det mer och mer troligt.
Ja, nu har de ju flyttat fram restriktionerna till 2 maj. Så att det är ju då om de skulle släppa på det då.
Ja, liksom. Det kommer de göra. Ja,
vi får se. Ja. Det blir som det blir. Men som sagt, vi har ju en chans till i september om det skulle kuka ut.
Men man kan gå in på Gasoline Magazines Facebook-sida och hålla sig ajour med vad som händer.
Exakt så.
Där är de senaste nyheterna.
Mm.
Och om man inte redan gör det så ska man såklart prenumerera på tidningen.
Goes without saying.
Mm. Kan vi säga att det här var veckans podd?
Ja, det får vi lov att göra. För att vi har ett möte som börjar om exakt
30 minuter.
Så att, tack för att ni har lyssnat.
Vi hörs om en vecka och trevlig helg!
Hej!
Hej! Det ser ut att bli vackert idag. Det ser verkligen ut att bli jättebra. Men jag stannar bakom min dörr. Det var bättre förr. Visst är himlen oerhört blå, men den blir aldrig lika blå som förr ändå. Det är klart att det måste ta slut. Det var bäst förut. Och det var mycket bättre igår, fast den hösten har varit rent otroligt svår. Bara som så, det var bättre.
bara flaskor tö. Det är knappt någon väderlek kvar. Det var...